En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det lackar mot valår. Sedan 2022 är Socialdemokraterna i opposition. Vad är det för politik som ska ta väljarna med storm nästa år? Och vad vill socialdemokratin långsiktigt med Sverige? Det ska vi diskutera med Mikael Damberg, ekonomisk politisk talesperson och tidigare finansminister för Socialdemokraterna. I Starta pressarna, en podd från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen, och mina kollegor på Katalys. Välkommen tillbaka till Starta pressarna, Mikael Damberg.
Tack så bra. Kul att vara här.
Ja, det är kul att ha dig här. Och med mig i studion också Max Järnek och Elisabeth Lindberg, som vanligt. Så här, vi går rakt på sak. Vad är Socialdemokraternas långsiktiga vision för Sverige?
Och det där är en ganska klurig fråga, men jag tycker Magdalena har sammanfattat ganska snyggt med att Sverige ska bli lite mer som Sverige. Men för mig så handlar socialdemokratins radikalitet historiskt sett, eller arbetarrörelsens radikalitet, är ju väldigt mycket vardagsliv. Alltså, och jag tror att i den här tiden vi lever i så måste socialdemokratins berättelse inför valet och framtiden handla om vanliga människors livssituation. De materiella villkoren, hur hög arbetslöshet, att människor inte får ett jobb, att lönerna är för låga, att man inte riktigt ser hur man ska klara av att ungarna ska flytta hemifrån eller man ska drömma om den här nya bilen eller semesterresan.
Som arbetarklassen kunde få på 60-talet.
Ja, och det är många människor som fortfarande har det idag. Det är inte det jag säger. Men just nu så måste man förstå att arbetarklassen är väldigt hårt ekonomiskt pressad. Så om vi skulle gå in i den här varelsen med någon fluffig rosa visionsdröm, då tror jag att man skulle hamna väldigt snett mot vad arbetarklassen idag upplever i sin vardag. Att det handlar väldigt mycket om att de ska få det lite bättre, att de ska känna sig lite tryggare och att de ska kunna planera sina liv på ett rimligt sätt. Och här har vi haft en regering som inte har stått på vanligt folks sida, utan de har stått på någon annan sida. Och det tycker jag är, det måste vara liksom bärande. Och där ligger också att svensk ekonomi måste växa igen. Vi måste bli rikare som land, för det avgör väldigt stort våra förutsättningar att bygga ut välfärd och bli ett bättre land.
Ja, men det har ju varit, nu, den här mandatperioden är ju på väg att ta slut nu och Socialdemokraterna har ju suttit i opposition och ibland sägs det ju att man inte trivs så jättebra i opposition, för att som socialdemokrat vill man ju gärna göra saker, man vill bygga saker och så får man inte göra det. Men hur tycker du att Socialdemokraterna som parti mår just nu?
Nej, men tittar man på opinionssiffrorna så ser det ju ganska bra ut. Jag tycker vi har en bra stämning internt, men det är ju inte huvudfokus i det här. Huvudfokus måste ju vara hur svenska folket mår, hur de ser på tillvaron, och många av dem tycker ju att världen och Sverige just nu går åt fel håll. Och vi måste vara en röst för att visa att det går att vända den här utvecklingen, ta en annan riktning för Sverige och så som vi brukar säga. Men sen finns det ju något lite sanning i det där att vi gillar ju inte att vara opposition. Därför är det ganska frustrerande att sitta och titta på vad den här regeringen och Sverigedemokraterna gör med Sverige. Att de gång på gång faktiskt har fattat felaktiga beslut som har gjort Sverige fattigare. Att de har stått på fel sida i den ekonomiska politiken och att de inte liksom verkar ha hantverket och kunnande att faktiskt styra Sverige på ett riktigt bra sätt. Så att vi är bättre i regeringsställning tycker jag än i opposition, men nu är vi här, så då får man göra bästa situationen.
Om man tar den där du är inne nu, alltså, vad tänker du så här 3 år efteråt? Varför förlorade Socialdemokraterna valet sist?
Ja, det är ju inga, nu ska vi inte gå in, men det är klart att vi hamnade...
It's complicated.
Nej, men det är väl inte så svårt. Det är väl ganska enkelt. Vi hamnade mitt i kriget. Ukraina, kriget startade, kostnadskrisen bara stack iväg, elräkningarna for iväg, dieselpriserna var de största på den här planeten. Det, liksom, det var ganska mycket i vardagsekonomin som liksom gick emot oss. Och då ska man veta att Socialdemokraterna gick framåt förra valet.
Men det räckte ju inte.
Men det säger nog, vi satt 8 år i regeringsställning, vi gick ändå framåt, men vi förlorade regeringsmakten. Och då är min förklaring att den här kostnadskrisen ändå slog mot oss, därför vi satt i regering. Folk förväntar sig att man hanterar en kostnadskris, men den kom ju ganska snabbt inpå, och vi gjorde löften och uttalanden och sådär. Men människor kände att men nu kanske vi kan pröva någonting annat, för det är dyrt att vara svensk.
För det jag tänker är så här att I det valet så var Magdalena Andersson var statsminister. Hon var, hade oerhört höga popularitet och framförallt kanske förtroendesiffror. Hon har hon fortfarande det. Hon är överlägset den mest förtroendegivande och populära partiledaren. Socialdemokraterna har ökat. Sen hon blev partiledare genom valrörelsen, efter valrörelsen, ligger på 34-35%. Och det är ju lägre än en sån gammal vänstersosse som jag vill ha det. Jag vill ha 40 i alla fall. Då är jag nöjd. Det här Mondo-siffror. Men det är ju svårare idag. Men då tyckte jag att i den valrörelsen att då var man för säker på att liksom Magdas förtroende och på något sätt vår regeringsduglighet skulle liksom räcka. Jag är lite orolig. Jag är inte så orolig när jag hörde er budget. Vi kom in på den senare. Men att vad vill du ändra? Vad har socialdemokratin lärt av den här kostnadskrisen, av att förlora makten, kanske i onödan? Vad tänker du, vad har du lärt dig? Vad är din slutsats då så att säga? Och vad gör vi nästa gång? Vad gör vi om ett år?
Ja, men för att problematisera tillbaka igen då, lite kort bara. Men liksom, vi ställde ju om allt för energipriserna i förra, alltså valrörelsen. Jag tror att Moderaterna la något förslag om att satsa x antal miljarder på hushållen för elkostnaderna. Jag tror vårt förslag var dubbelt så stort som Moderaterna. Så tog in också företagen i det här. Så då var ju alla var tvungna att anpassa till vårt förslag. Så det var inte så att vi inte gjorde något. Men det tär ändå på när man ser att det blir väldigt dyrt i butiken. Att man tankar så blir det helt... Så vi drabbades av det och det bidrog till att vi förlorade valet. Och det har väl lärt oss att vi släpper inte hushållsekonomin. Alltså, och nu har det visat sig att eftersom regeringen inte har fattat att hushållsekonomin också har en fördelningspolitisk dimension, särskilt i lågkonjunktur, så har man ju misslyckats med att ta Sverige ur lågkonjunkturen. Därför att vanligt folk inte konsumerar. Och då hade man kunnat bedriva en annan ekonomisk politik nu som mer stod på vanligt folk. För folk hade spenderat sina pengar. Jag tycker fortfarande liksom Elisabeth Svantesson, en av hennes mest famösa uttalanden den här mandatperioden var ju att hon inte visste vad hon skulle göra med sina 3000 kronor i skattesänkning i månaden. Därför att hon behövde inte de pengarna. Men fråga en handelsanställd kvinna om hon vet om hon får 1000 spänn mer. Hon skulle sova bättre på nätterna för hon kan betala räkningarna. Hon skulle kanske köpa en vinterjacka till ungarna nu när det går mot kallare tider. Hon skulle köpa bättre mat till familj. Alltså det säger någonting om att de fortfarande inte fattat vad som driver konsumtion.
Men de fattar inte det. Och det där är ju liksom så uppenbart. Och det är där någonstans tänker jag att där finns ju... Jag menar, förra valet var ju ett ekonomiskt val. Krydda med populism liksom, från den borgerliga, medan vi höll väldigt mycket igen. Men jag tänker så här...
Men migration och kriminalitet var också stora då. Man ska inte underskatta de frågorna, för ibland blir vi socialdemokrater så materialistiska som vi inte ser att det finns andra frågor som gör att människor tycker att utvecklingen i Sverige har gått åt fel håll. Och den finns där på riktigt. Den största förändringen tror jag är förändringen att människor känner sig mer otrygga idag i Sverige än tidigare. Och det har vi också, apropå, har vi förändrat, har vi tänkt till. Det är inte bara den ekonomiska politiken där vi rakar och tydligare. Det är också, tycker jag, kopplingen till kriminalitet och migration som måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. För annars får man inte väljarnas förtroende. Punkt slut.
Men är det svårt att möta deras populism? För jag tänker just det här att Ebba Busch var ute och lovade liksom jättestora elstöd och Sverigedemokraterna. Alltså, och sen så fort de kom in i regeringsställning så var det så uppenbart att de... nästan inte hade tänkt genomföra det här för att det blev så hafsigt direkt efteråt. Och vi resonerar ju ibland kring att man, alltså vi till vänster och så, att vi har väldigt höga krav på oss själva, vi ska vara väldigt duktiga och väldigt konstruktiva och sådär. Tycker ni att det är svårt att möta den här populismen?
Ja, jag tycker att de här liksom, det är nästan som partierna lämnar liksom jordelivet här ju närmare val man kommer. Det finns ju ingenting inte partierna kan göra, och på kort tid, och det kan kosta hur mycket pengar som helst. Och i verkligheten så vet vi att vi lever ganska tuffa ekonomiska tider. Vi har stora utgifter framöver också i försvarsutbyggnad och annat. Så där kan jag känna att populismen fördummar ju politiken lite grann. Men jag tror att väljarna är lite klokare än vad vi tror. Generellt sett, jag tror det. De ser ju igenom, de känner sig lite blåsta efter alla löften förra valet. Och nu kommer partier ut och lovar igen det ena och andra. Men varför har ni inte gjort det då? När vi kommenterar budgeten nu så sa jag någon gång så här. Ja, jag tycker det är ganska bra att regeringen gör en del insatser nu som träffar hushållens ekonom.
Men det är 10 år för sent.
Men det jobbiga för dem är ju att väljarna hörde ju när ni sa att ni kunde inte göra någonting när räkningarna verkligen stack iväg och matpriserna var höga och räntekostnaderna var Då kunde ni inte göra någonting, men ni hade råd att sänka skatten. Nu när ni har dåliga opinionssiffror, då kan man göra en massa saker på lånade pengar. Så det skav ju lite grann i den här populismen också, tror jag. Men jag tror att de här förslagen ändå kan visa riktning. Det visar ju vad partierna tycker är viktigt. Men jag tror att väljarna är lite luttrade. De litar nog inte på vad alla partier säger och lovar just nu.
Om man tänker så här, att man är en sliten arbetare, pensionär eller på gränsen till pension. Man ser framför sig en ganska låg pension, så som man jobbat kanske 40-45 år i äldreomsorg eller på bygge eller i handel eller någonting. En vanlig knegare. En svensk arbetare, men född någonstans i världen, kanske Sverige. Och så känner man hur matpriserna skenar, hyreshöjningar har varit rekordhöga. Men man pratar aldrig om dem, man pratar bara om räntorna. Man ser hur rotavdrag, rutavdrag, bara liksom, man öser liksom över dem redan mätta liksom, ännu mer. Och själv kanske man då knappt har råd liksom, att ta en kopp kaffe när man storhandlar på en billighetsaffär liksom, eller bjuda ungarna på en pinglass, liksom, eller barnbarnen. Alltså, vad är ditt budskap? Varför skulle den här, som kanske då står, som tycker att Sverige har blivit sämre, otryggare, känner att, fan, vad levereras för mig? Man har kanske varit sosse tidigare, någon gång röstat på Åkesson eller funderat på det. Den här som står och väger, vad säger du till den? Varför ska den då välja Socialdemokraterna den här gången?
Ja, men jag tycker vi har visat verkligen i alla våra budgetar nu i opposition att vi prioriterar annorlunda den här regeringen. Och att vi har valt att satsa pengarna på folk med också mindre ekonomiskt utrymme, för vi vet att det är bra för samhällsekonomin. Det är också rättvist. Och liksom det är så vi brukar, apropå Sverige ska bli mer som Sverige. I tuffa tider brukar vi hålla ihop. Den här gången har det inte varit så. De på toppen har fått segla iväg medan liksom barnfattigdomen har rusat. Är det det svenska sättet att hantera tuffa tider? Så jag tycker att det finns mycket att säga där. Ta bara liksom vårt besked nu om läkemedelskostnaderna. Att vi går emot den här höjningen av högkostnadsskyddet. Många äldre behöver köpa läkemedel. De har tuff. Att välja mellan att betala räkningarna och klara och hämta ut medicinen. Är det verkligen rimligt om man samtidigt då från den här regeringen säger det har vi måste försämra för er, men vi har råd att fortsätta sänka skatten för de som tjänar över 6 000 kronor i månaden. Det blir ju väldigt upp till bevis för Jimmie Åkesson också att förklara vad var de där liksom löfterna i valrörelsen värda när han nu har prövat sig 4 år och stod på fel sida.
Men alltså det där är väldigt intressant alltså. Jag ser två saker. Det ena är så att säga, du har en roll att lägga fram en budget och ta ansvar för liksom att politiken ska hålla ihop och se liksom statsbärande ut och vara det, kunna hålla liksom i vått och torrt. Men du gör det tycker jag på ett bra sätt. Men jag tycker att i arbetarrörelsen, det du beskriver, SDs svek mot sina väljare, till hälften i alla fall arbetarklassmänniskor, småföretagare som har röstat på dem, i god tro, de ville ha förändring, de fick ingen förändring, i alla fall inte till det bättre. Den så att säga, det sveket är ju en otrolig liksom, behöver kanaliseras och ventileras, kanske inte av finanspolitiska talspersonen, behöver inte vara den starkaste agitatorn, kanske var det när han var lantarbetarfackets ordförande, men han kanske inte var det.
Och fick avskaffa statarsystemet.
Ja, fick avskaffa, liksom, vi väntar fortfarande på vårt stat att få avskaffa någonting, friskolesystemet kanske, bye bye Barbara-reformen med Micke Damberg. Vi har sett friskolorna, vi har levt med dem och vi hatar dem, eller de här vinstdrivande aktörerna. Nej, men så här, dels den grejen och sen också den här klasspolitiken som Svantesson står för, där man liksom ger tusentals kronor varje år då till högavlönade människor som har i princip heltidsanställda då, skattefinansierade till stor del, hembeträden och poolskötare och så vidare. Den här så här klassspänningen eller klassorättvisan. Varför är arbetarrörelsen så himla dålig på att, och då menar jag inte att du ska vara agitatorn här, men så dålig på att kanalisera, det här är ju mumma i en valrörelse. Vi har tittat här på The Green Party i Storbritannien, deras partiledare, vad heter han, Polanski, och vi har liksom Mamdani i New York, och man kan säkert ha synpunkter på delar av deras program, och jag kräver inte att du ska omfamna Mamdani i denna vecka, men kanske nästa vecka när han är vald. Men de väcker ju hopp, de pratar klasstermer och framförallt i en sån här bred rörelse med fackföreningar, med folkrörelser, med ungdomsförbund, studentförbund, tankesmedjor. Varför är det så få agitatorer, så få som gör den här klass? Jag tycker det också är konstigt, du och Magda kanske inte ska vara den mest hårdslående agitatorn. Det kanske också är ett problem om det bara är ni som hörs och de enda som... Så, Vad är alla andra? Alltså, men ser jag, tycker här, det ser motsättningen?
Jag tycker det blir bättre. Jag tycker det växer en kritik. Ta bara arbetslösheten som är extremt hög i Sverige nu. Den har vuxit med 100 000 sedan valet. Regeringen har ju inte haft någon politik för det. Har inga initiativ för det. Och sen sänker A-kassan på det liksom. Och att arbetarrörelsen har varit relativt tyst i den här frågan. Som är liksom basen för arbetarrörelsens existens. Hela liksom det som driver... Alltså, hög arbetslöshet gör det ju svårare för facket att få upp löner. Alltså det är liksom, det hänger ihop med ja. Hela vår samhällsmodell.
Och vilka blir arbetslösa?
Så att, men nu börjar det börjar växa lite. Det börjar bli en större diskussion om det. Jag tycker karensavdraget har blivit en fråga som liksom lyfter att karensavdraget också blir någon form av, dagens system blir ju en klasslagstiftning. Och då kan man tycka vad man vill liksom historiskt sett om vilka incitament man ska ha när man är sjuk och jobbar. Men om man ser att arbetsmarknaden helt har förändrats, att stora grupper idag kan jobba hemma när de är lite småkrassliga och sådär, då är det bara en grupp kvar. Det är de som måste vara på jobbet. Det är poliser, sjuksköterskor eller undersköterskor eller byggnadsarbetare som måste göra sitt jobb på jobbet. Att de då ska drabbas ekonomiskt här fruktansvärt av det. Där tycker jag det pågår en diskussion, och där får ju SD väldigt svårt. De vågar inte säga.
De är på fel sida.
De är på fel sida. De har prioriterat annorlunda. Så det finns ju alla möjligheter att lyfta de här frågorna. Och är liksom lite bredare än så för att inte bara göra klasspolitik. Även för vanliga barnfamiljer. Som börjar fundera på varför ska Sverige vara det enda landet i Norden som inte höjer barnbidragen? Det blir ju någon konstigt efter ett tag. Ska Sverige verkligen gå sin helt egna väg här? När vi vet att barnfattigdomen är hög men också att barnfamiljer har haft väldigt tufft både med räntekostnader, matpriser och annat. Så det finns många argument som förenar också, tycker jag.
Mm. När man tänker på arbetslösheten, så det finns ju många som håller med nu om att arbetslösheten är exceptionellt hög just nu när det är lågkonjunktur och man skulle kunna sänka den. Men finns det någon, har ni socialdemokrater någon plan på att komma bortom det här som har varit nu de senaste 20, 25, 30 åren, att man även i vad som kallas högkonjunktur så är arbetslösheten fortfarande 6-7% och att man aldrig riktigt kommer under den nivån och att man till och med accepterat den nivån, att finansdepartementet räknar med att jämviktsarbetslösheten är 6%, Riksbanken räknar med det, och så fort man börjar hetta upp ekonomin lite så drar man i bromsen så att man aldrig riktigt gör någonting åt arbetslösheten på djupet, att liksom man aldrig riktigt lever upp till det grundlagen säger att alla har rätt till ett arbete.
Ja, men det är en bra fråga, och även när vi sitter i regeringsställning så har ju vi inte köpt vad finansdepartementet säger om jämlik arbetslöshet, vill jag säga. Nej, men så är det. Nej, det är ju tjänstemän som tar fram det och måste göra det, och jag tycker det är bra. Men det går ju att flytta jämlik arbetslöshet. Det är ju inte så att det är ett statiskt begrepp som inte går att jobba med. Och då måste man ju vara självkritisk här, både mot oss själva men också framförallt mot den här regeringen. Att den aktiva arbetsmarknadspolitiken behövs. För att vi har, i grunden har vi en för stor grupp människor som står lite för långt från arbetsmarknaden. Som inte bara hjälps av automatiskt av att konjunkturen är lite hetare och det är mer drag i ekonomin. De behöver lite mer, ibland utbildning, vissa särskilda kompetenser, bättre språkkunskaper. Eller ett socialt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Och det är ju aktiv politik. Annars kommer vi alltid parkera dem vid sidan av. Och de kommer kosta jättemycket pengar. Istället för att få in dem när vi har brist på arbetskraft i faktiskt sektorer som skulle behöva folk. Så det här är ju ett
Och vi ser ju 30 år framåt här. Enorma behov i äldreomsorg, framförallt kanske i välfärd.
Och nya industrier.
Och nya industrier om de finns kvar efter den här regeringen. Nej, men Max, jag tänker, du och Tony Johansson skrev en rapport som du kommer få med dig när du går härifrån, Micke, så du inte kan säga sen att du inte har läst den. Men den visar ju, alltså, vad är ni föreslår? Alltså, ni visar egentligen att man kan skapa full sysselsättning. Vad är ni föreslår?
Ja, vi håller ju helt med om att man behöver aktiv arbetsmarknadspolitik, och det är ett område man har skurit ner på väldigt mycket på senare tid. Så att det behöver man för att flytta runt folk, men sen lyfter jag också fram det här som egentligen är ganska uppenbart, att sambandet mellan investeringar och sysselsättning är extremt tydligt. Att höjer man investeringarna så sänker man arbetslösheten. Och att där finns det ju mycket man kan göra. Att om inte näringslivet vill investera kan man uppmuntra dem på olika sätt. Eller så kan staten göra investeringar och få hjulen att rulla. Så att vi vill slå ett slag för det här att även efterfrågan behövs för att sänka arbetslösheten.
Ja, men det tror jag också. Och det har vi sett, vi har haft låg tillväxt och låg efterfrågan, och då stiger ju också långtidsarbetslösheten och så. På slutet, vi hade ju en exceptionell situation med pandemin, men efter pandemin fick vi upp trycket i svensk ekonomi. då minskar du arbetslösheten. Inte bara den generella, utan långtidsarbetslösheten börjar. Så det behövs båda delarna för att trycka ner arbetslösheten. Och då är min poäng att vi har ju tagit ett omtag kring investeringar också i den här nya världen i någon mening. För det är ju mycket mer osäkert hur världsekonomin spelar ut. Handelstullar, vi har protektionism, vi har ganska mycket statsstöd på olika sätt och så där, i världsekonomin och i Europa om vi ska vara där.
Ja.
Och då måste vi fundera på, behöver vi ett nytt liksom samhällskontrakt i Sverige? Vi har talat om en tillväxtpakt med industrin till exempel. Mm. För att göra gemensamma prioriteringar. Vad är det vi behöver åstadkomma för att vi ska klara internationell konkurrens? Så att de här investeringarna hamnar i Sverige. Och jag tycker det är oroväckande hur lite den här regeringen verkar bry sig om de här frågorna. Och att Sverigedemokraterna verkar vilja bedriva kulturkrig i mycket av industrins investeringar i vårt land. Det där är farligt på riktigt. För däremot så tror jag inte att staten på egen hand kan stimulera efterfrågan. Det är inget snack om saken. Både i offentlig sektor eller försvarssatsningar eller sånt som vi gör nu. Men den stora uppväxlingen blir om det privata kapitalet investeras i Sverige. Det är då man får en utveckling som är större. Och det finns saker att göra där staten spelar med näringslivet och får större investeringar.
På Svantessons presskonferens för budgeten så sa han någonting som fick mig att liksom nästan, jag antecknade, och det var ju nästan nästa kaste för katalys. Det var ju som, glöm inte kraften om statliga investeringarna. Ja. Alltså det nästan hamnade vi baklänges. Vad fan är det här liksom? Ja. Du får komma med något vassare här så vi kan trycka en kasse med ditt citat istället. Annars så Antesson är näst på tur här. Nej, men liksom, ser du, alltså, det är väl ändå så att för 25-30 år sedan så hade man har ändrat synsätt på statliga investeringar, på statens roll, klimatfrågan. Det kan inte näringslivet klara själv. De kan göra mycket men inte allt.
Men vi klarar inte heller själva.
Nej, alltså,
det krävs väldigt stora investeringar för att göra den här transformeringen. Och vi ska vara lyckligt lottade, vi är lyckligt lottade att vi har en energimix just nu som är nästan är fossilfri. Och dessutom att vi har ett näringsliv som vill ställa om. Och då talar jag inte bara om de här nystartade företagen. Jag talar om traditionella industriföretag. De stora blågula bolagen. De ser att deras konkurrensfördel...
De som har producerat saker på riktigt.
Ja, och de som har stått för varuexporten som har gjort oss rika. De säger att de vill driva den här utvecklingen. Och då har Sverige backat tillbaka. Så politiken är i baksätet. Och näringslivet står och undrar, vad är det som händer med politiken i Sverige? Det här är ju en dålig utveckling för att driva investeringar.
Det här tycker jag är väldigt intressant som har forskat på ekonomisk politik under efterkrigstiden. Att vi går ju mer och mer in i någon sorts fas där efterkrigstiden blir på något sätt en parallell till dem. Alltså just det du pratar om det här med liksom staten och näringslivet och att hitta liksom en ny balans mellan dem så att man kan få till de här investeringarna. Och om man då tänker att det inte är helt otroligt att du blir finansminister ganska snart, liksom, är det här då någonting som du tänker prioritera?
Jag tror att vi har ju sagt att vi vill skapa en tillväxtpakt, och då måste det organiseras, det arbetet ihop med näringslivet. Magdalena var ute och sa att bland de första frågorna vi ska ta i energipolitiken, därför vi behöver långsiktiga spelregler kring energipolitiken. Det är liksom basplattan för de här investeringarna i Sverige, det är det som har drivit industrietableringen till Sverige under väldigt lång tid. Så att vi inte har ordning på energipolitiken i Sverige är hämmande för oss. Men det är också liksom nästa steg där jag tänker att vi måste också kanske våga prioritera lite mer. Vilka tekniker, teknologier måste Sverige vara riktigt duktiga på? Inte det vi håller på med idag. Men vad är nästa steg i utvecklingen? Och våga göra kraftsamlingar på forskning, innovation, men också att våra offentliga pengar faktiskt driver åt det hållet. Ta bara energipolitiken. Jag träffade några av de största aktörerna på den privata sidan i Sverige, Hitachi och andra, som säger att vi hade ju världens bästa energisystem en gång i tiden. När samhället bestämde sig för att bygga upp elnät och göra det med den moderna tekniken. Idag så använder vi ofta inte den moderna tekniken. Man köper liksom dåliga saker i Sverige medan resten av världen har gått vidare. Vi måste ju fundera på de 1 000 miljarder offentliga upphandling vi har varje år. Hur mycket av det ska driva nästa generations utveckling? Det är inte att välja ett företag. Jag förstår, det är pick the winner som du brukar. Det handlar om att vår teknologi måste ligga i framkant. De offentliga pengarna kan liksom inte användas för att pressa löner och vara sämst i klassen. Det måste ju användas för att bygga ett modernt samhälle som klarar infrastruktur och framtidens utmaningar.
Ja,
så här finns ju ett tankesätt, men det är också svårt. Det är inte bara en ekonomisk fråga, det är ju en kunskapsfråga. Kan våra myndigheter här?
Mm. Ja,
har de kompetens nog att sälla rätt krav att ligga i framkant. Så det här kommer inte gå på en kvart att göra,
och
men det måste vara till sätt att jobba på.
Jag läste till och med att liksom Hitachi, de säljer då sin teknik inte till Sverige utan till Japan. För att i Japan tänker man långsiktigt, och man ska liksom bort från kärnkraften, för där vill man inte ha efter Fukushima och så vidare. Men i Sverige så är det liksom fortfarande för mycket tänk kring att liksom maximera vinsten eller få ut så mycket ur aktiekursen som möjligt, göra så stora utdelningar som möjligt. Och jag säger inte att det gäller liksom hela näringslivet, men uppenbart liksom så behövs det ju någon kulturförändring, och det gäller säkert både myndigheter och näringsliv.
Och nu talar vi om politikens sida. Jag tittar på IVAs senaste rapporter, Ingenjörsvetenskap. De säger att vi måste jobba mot prioriteringar, gemensamma prioriteringar i Sverige. När jag talar om största ägarfamiljerna eller bolagen i Sverige, så säger de vi måste jobba mer ihop. Vi måste förstå hur infrastrukturen planeras nu så vi kan göra rätt investeringar. En del kommer ni behöva stå för, en del måste vi stå för. I de här teknikskiftena så är den här gemensamma målbilden jätteviktig.
Ja, men det här är
för
ju
att frikoppla investeringar.
Ja, det här är jätteintressant. Alltså det är ju precis liksom Rudolf Meidner och Eskil, eller vad heter det? Erland Waldenström, precis, på liksom 40-talet. Alltså när man pratar om just så här investeringar, industri, planering. Inte överhuvudtaget som någon sorts planekonomi.
Nej,
utan just
inte.
Liksom för att få till
på
det här.
Vad tror vi näringslivet vill göra för investeringar? Vad har de för ambitioner att göra i vårt land? Varför ska vi inte få dem att göra de investeringar i vårt land istället för att de gör dem någon annanstans? Det här, jag tycker det är väldigt frustrerande att se att när vi har sådana möjligheter i Sverige som vi har, att det här inte är en bärande del av den ekonomiska politiken eller tänket. Det är frustrerande, för vi har bättre förutsättningar än nästan alla andra europeiska länder.
Det är väldigt intressant att Socialdemokraterna nu har en så pass tydlig industripolitisk vision. Så har det inte varit för kanske 5-6 år sedan, bara innan pandemin. Så var industripolitik lite mera tabu. Man skulle gärna låta marknaden jobba och hålla sig lite mer i bakgrunden och inte välja vinnare. Man skulle ha teknikneutrala lösningar och sådär. Men nu verkar det som att ni har en väldigt tydlig vision om att staten och kapitalet ska samarbeta, man ska ha industripolitiska verktyg, man ska välja branscher, man ska använda offentlig upphandling, man ska använda massa verktyg för att gynna vissa industrier på bekostnad av andra och liksom odla fram nästa generations teknik. Men då hamnar man också i, det finns ju, den här visionen är väldigt annorlunda från vad höger nu tycker, och framförallt den här skånska handelskammaren som vill att man ska stänga ner allting i Norrland och bara skeppa ner energin.
Vi ska bara ICA Maxi i Skåne, liksom. Det är deras vision.
Men det finns ju också visst fog i den här kritiken, att det kan också, när staten och kapitalet samarbetar på det här sättet, så finns det också risk för sammanblandning och liksom vänskapskorruption. Vi har haft ett stort fiasko, får man väl säga, med Northvolt, och sen så nu Stegra som kanske är stora svajar och behöver nytt kapital, och de har inte riktigt kommit någon vart, verkar det som. Så att de här kritikerna får ju vatten på sin kvarn med den här, det som har gått fel. Och du nämnde gröna kreditgarantier till exempel i budgeten. Det är också ett område som har fått mycket kritik för att liksom allting går till mix. Man talar om mixgälden istället för riksgälden, för att det är han som har fått alla de här pengarna. Eller kreditgarantierna.
Han är bidragsentreprenör.
Ja, precis. Men vad säger du, vad finns det för fallgropar med den här industripolitiken? Vad bör man... Vad har vi lärt oss av Northvolt?
Ja,
hur ska vi undvika
det? Bra kritisk fråga. Nej, men första är att jag köper inte beskrivningen att vi inte höll på med industripolitik. Jag var ju näringsminister under 4 års tid. Mitt första uppdrag från Stefan Löfven var att ta fram Sveriges i modern tid första industristrategi. Därför att industrin var så baktalad och liksom inte...
Och basically gone.
Basically gone från den tidigare regeringen. Nej, jag köper inte riktigt det. Jag har också lagt den enda proposition i Sverige som heter Staten och kapitalet. Väldigt roligt faktiskt.
Det
säger också lite grann om när du uppväxt.
Ja, exakt. Och det handlar om att skapa statliga fonder för att pola med statlig pengar med privat kapital i sektorer som inte har tillräcklig långsiktighet och så. Som har varit väldigt framgångsrik, som har dragit mer kapital till Sverige. Så men lite grann, vi får vara försiktiga med det du säger, för det får inte, jag är väldigt orolig för att nu ska vi gynna det här företaget. Det kan inte vara det som är grejen, det måste vara teknikskiftena vi gynnar. Och jag tycker att vi ska så långt som möjligt försöka vara teknikneutrala, därför det finns en jättestor risk att vi gör bett på fel teknik. Alltså om vi nu säger energisystemet ska bara satsa på det här, nej, det är inte säkert. Det kan komma nya teknologier, det kan vara en mix av varianter. Så i det här mer aktiva, mer framåtlyftade, så måste man se upp med det du säger, att det får inte bli för mycket här och nu. Därför det handlar inte om att rädda ett företag bara här och nu. Det handlar ju om hur ska svenska företag klara konkurrensen om 5 och 10 års tid. Det är ju det skiftet vi vill vara med från samhället och stödja så att vi är konkurrenskraftiga. Jag tänker ibland lite mer som Singapore eller Sydkorea.
Sverige ska bli lite mer som Singapore.
Alltså, i mindset här, då är det inte Kinas planer vi talar om, utan då är det liksom väldigt konkurrenskraftiga länder som har valt att bli riktigt duktiga på vissa områden som man definierar ihop för att säga att det här kommer vi att behöva leva av i framtiden, eller kunna leva av i framtiden. Som är så, men det finns risker i det här, men i risken igen, man tror att den gröna omställningen är ett antal nystartade företag. Det är de traditionella industriföretagen som gör de största investeringarna i den här gröna tekniken och skiftet som sker. Och jag tycker till och med när vi tar Northvolt då, för att ta det liksom exemplet. Ja, de gick i konkurs. Det var inte tillräckligt bra skött, framförallt på produktionssidan. Men nu står det en fabrik i Skellefteå. I Västerås så finns ett av de bästa liksom kunskapsklustrerna i västvärlden om batterier. Annars finns det inte i västvärlden. Och det finns i Sverige. Det hade inte funnits där om inte entreprenören hade vågat satsa. Och väldigt mycket internationella pengar hamnade i Sverige. Och nu står det fabriker där.
Och de kommer användas
de
någon gång.
De kommer på något sätt användas. Nu är det en amerikansk ägare. Vi hade gärna sett en svensk ägare. Men det är ändå en utveckling av batteriteknik som sker i Sverige. Och vi har Volvo. Vi har Scania. Vi har Volvo Cars. Som är helt beroende av batteriteknik i vårt land. För ett teknikskifte. Tänk om vi hade missat möjligheten att få den här kunskapen i vårt land.
Vi har ju även försvarets vagnar och Hägglund. Och liksom det är mycket som drivs med batterier. Och drönarteknik för försvar och annat.
Exakt. Och det mesta av en grön ekonomi kommer behöva batterier. Så att Sverige nu blir bättre på batteriteknik. Tack vare investeringar som en del gick i konkurs. Det är inte bara, det är ju liksom hela poängen med kapitalism. Ja. Att en del ska gå i konkurs.
Ja.
Och alltså, annars tänker vi ju fel.
Ja, det, är helt normalt.
Man ska inte vara sentimental över att Northvolt har gått i konkurs.
Nej, alltså man kan ju se det som att det här var början på den här utvecklingen, inte slutet. Så.
Ska vi gå vidare lite grann till budgeten?
Ja, precis.
Vill du ha
jag tänkte bara fortsätta på det här lite på så här spåret industripolitik. Men för det är så
det
pass intressant.
Det här är Max favoritämne.
Ja, jag måste få
vi
passa
ändå
på
går ut och lägger upp. Nej, jag skojar bara.
Det här är också mitt favoritämne, ja. Så vi kan ha en egen podd där om det.
Ja, ni kan gå. Nej, men vad var jag någonstans? Det är väldigt lätt att måla upp det som att det är antingen eller. Att man liksom, antingen ser det staten som bestämmer eller så får marknaden bestämma allt. Men som du var inne på, Sverige har ju ändå ett väldigt välfungerande innovationssystem när det gäller att hitta nya tekniker. Och då staten har varit inblandad, inte som någon som pekar med hela handen och bestämmer allting, utan när man har haft lösningar med till exempel som Almi och Almi Invest, att man saminvesterar med privata investerare så att det inte blir totalt så att det fritt från marknaden, men att man fyller ett hål som marknaden har, eller att man har en fond-i-fond-lösning som Saminvest, att staten inte direkt väljer utan att man har liksom armlängds avstånd till vilka exakta bolag och investeringar som de här fonderna gör. Men man hör inte så mycket om det, tycker jag, utan att den här att Sverige är så framgångsrikt när det gäller riskkapital och Stockholmsbörsen går så bra, det målas ofta upp som något, att det är resultat bara av den privata sektorn, att staten inte haft en roll i det, men det har vi ju haft. Och kan man inte bygga vidare på den sortens lösningar och flytta fram de verktygen så att de kan ta sig an ännu större investeringar? Och liksom...
Statlig investeringsbank?
Precis, precis, där kan man... Är det ett sånt
steg? Ja, men det är verkligen. Och det är ju samma andas barn inom er. Vi har ju ganska... Det är en definitionsfråga. Vi har ganska stora offentliga aktörer som hjälper näringslivet dela risk idag. EKN, SEK... Almi, Vinnova, alltså det är ju inte så att vi inte har aktörer med ganska mycket kapital som jobbar med näringslivet för att minska risk eller möjliggöra affärer. Nu tycker jag att nu med den här nya världen så måste man fundera på kring de här teknikskiftena, och nu blir det inte bara traditionell industri, nu blir det kvantatorer kanske, bioteknik, alltså skiften som kan få stor effekt på liksom allting av industriella processer eller digitala industrier, techvärlden. Och Sverige är bra på båda. Hur gör vi då gemensamma prioriteringar? Kan det offentliga vara med och bidra så att vi får ännu fler av de här stora privata investeringarna till vårt land? Jag tror att det är möjligt, och näringslivet är intresserade av det, tycker jag. Men de är nervösa över att vi ska gå in i enskilda bolag och så. Och det är inte heller min ambition att det är så man behöver jobba. Och jag tror att det finns en dialog här som jag tror att näringslivet vill ha med oss om det. Och de skulle älska om det här blev en bredare politisk diskussion. Förstår ni? Att partierna var lite mer överens om det här.
Om att Sverige ska vara en framgångsrik industrination.
Ja, och att vi ska locka investeringar till vårt land. Det känns inte som att det borde jättekontroversiellt.
Till och med nationalister skulle, om man är kapitalets parti och ett nationalistiskt parti, så skulle man ju kunna tänka sig att man gillar Sverige en stark industrination. Ja. Det borde
och
vara
en stark tech-nation. För nu, bara så vi inte liksom gör... För tech blir en del av den moderna industrin också. Och vi är väldigt duktiga på tech-sidan också med startup-bolag och så, va? Så det här, vi sitter ju på guld på två olika områden här. Och hur jobbar vi ihop med det här för att det här
och
blir mest...
Och råvarorna dessutom.
Ja, exakt. Så att vi har en bra position, men då måste vi utnyttja den och vi måste göra som vi historiskt sett har gjort. Samverka lite mer, göra lite gemensamma prioriteringar så att Sverige blir en vinnare i den här ganska stökiga världen.
Om man ska låna till någonting, kanske det här är viktigare att låna till eller så att säga, finansiera en skattesänkningar.
Ja, jo, verkligen. Jo, men Sverige, det blir ju just nu...
Det är en ledande fråga. Det jävlar ju regeringen i att sänka skatten på lånade pengar och det blir ju väldigt stora underskott som på något sätt riskerar att tränga ut annat. Jag tänker det var en övergång till frågan om alltså budget, er budget och borgarnas budget.
Precis, det har ju varit mycket, ja, det har varit en lång budgetmånad nu kan man väl nästan säga. Och ni presenterade ju er budgetmotion då för några veckor sedan och vi har läst den och följt liksom både debatt och annat. Men vad skulle du säga är liksom de största skillnaderna med liksom jämfört med regeringens budget i de förslag ni lägger?
Ja, men det finns väl tre olika perspektiv kan man säga. Det första är liksom tillväxten och jobben, där jag tycker att regeringen är väldigt kortsiktig, har inga liksom svar på. Jag kan få ner arbetslösheten, driva tillväxt. Och där har vi flera olika initiativ. Allt från bostadsbyggande till liksom bättre arbetsmarknadspolitik för att få unga jobb och sådär. Det andra perspektivet är ju traditionella välfärdspolitiken. Den här regeringen har underfinansierat. Nu kom den en siffra här om dagen att bara regionen har sparat 13 miljarder kronor de senaste två åren.
Kristersson hade ett löfte att ingen skulle behöva gå.
Ja.
Jag är inte expert på matematik, men 13 miljarder, det är i alla fall en sjuksköterska. Eller två kanske, i Sörmland tror jag.
Ja, men så det är liksom välfärdsdiskussion. Och det är inte bara en fråga om miljarder. Det är också en fråga om hur styr vi? Är det rimligt att ha de här vinstdrivande skolorna? Är det rimligt att överkompensera de fristående skolorna? Eller kan de pengarna gå in framförallt i skolan i de yngsta årskullarna för att stötta upp där med mer personal och stötta elever. Så vi har en ganska intressant annan uppfattning om välfärden och finansieringen. Det tredje området är ju hushållens ekonomi, eller fördelningspolitik egentligen, där vi säger att det är bra att vi stöttar hushåll, men stöttar vanliga hushåll med höjda barnbidrag, sänkta läkemedelskostnader, ta bort karensavdraget, vi har fler exempel på det. Som skulle ge effekt här och nu istället för att fortsätta sänka skatten med de med högst inkomster. Så jag tycker vi har ganska tydliga konflikter i politiken, inte om allt, men om liksom fördelning, prio om viktiga områden som betyder väldigt mycket för vanligt folk.
Mm. Är inte det här verkligen er önskekonflikt också? Alltså att vara på de här områdena?
Jo, men vi har ju valt dem. Så att det är klart
ja,
att
men jag tänker att det är också det som är uppe i debatten.
Jo, men det är det, men vi har kanske tagit bara att vi har hållit i de frågorna. Alltså om jag tittar på ute i Europa så är det ju inte så att socialdemokratiska partier alltid väljer rätt konflikter i alla länder och att de får jättestort förtroende och så. Så jag tycker vi har varit ganska...
På 35%.
Ibland säger vi att vi är dåliga på opposition. Jag tycker den här gången har varit ganska konsekventa i vilka frågor vi har velat hålla fast vid. För risken är att vi vill ju ändra allt. Liksom, vi vill förbättra det och förbättra det. Men om man inte håller i några frågor över tid, då hör ju inte väljarna vad man tycker är viktigast. Jag tror att vi har fått respekt för att Magda är lite så här, hon säger som det är. Och då är vissa saker lite viktigare än andra. Och så har man hållit i det under några år. Och det tror jag också ger effekt.
En fråga som ni har hållit i under ganska många år är det här med sunda statsfinanser. Och i senaste budgeten så har ni nästan demonstrativt lagt 5 miljarder mindre i reformutrymme. Och du sa det också att det här är en markering.
Det är bara vi hela Sverige som vet det här. Alltså förutom Micke.
Ja, man sa det ju på presskonferensen.
Det är vi som noterar det.
Kanske också var där och hörde det. Nej, men så att det är det här som är min, det är här vi inte håller med varandra. Och det är det här som är min farhåga, att ni har den här visionen om tillväxt som jag håller med om, som låter väldigt fin, att staten ska fostra ett innovation och liksom teknikomställning och sådär. Men att man inte backar upp det med de offentliga investeringar som behövs. Miljöpartiet la till exempel 1% av BNP i klimatinvesteringar. De har ett reformutrymme på 150 miljarder. Och om det då ska bli en omställning, behöver man inte de här summorna då?
Det första är, jag är väldigt orolig att vi nu har en högerregering igen som kommer lämna efter sig högre arbetslöshet, stora underskott och väldigt låg tillväxt under de här åren igen. Då har vi 4 moderata finansminister på rad som har lämnat efter sig underskott och hög arbetslöshet.
Vem var den innan? Var det någon på 1800-talet eller Karl De Geer? Alltså, vem är det som inte gjort det?
Nej, men så är det. Men varje gång vi har haft en moderat i modern politisk historia.
Vem var den 5:e moderata finansministern som hade
menar ju jag att det här är någonting som... För det slutar alltid med att de sänker skatten på lånade pengar. Och så orkar de inte prioritera. Och då har man trängt undan möjligheten att göra annat med de här pengarna framöver. För man har underskott och så. Det är så högerregeringar jobbar. Jag tycker att det finns en annan berättelse än den du har. När vi har haft perioder av starka offentliga finanser, då har Sverige också varit väldigt attraktivt för investeringar. Det liksom, gör man komparativa jämförelser med länder som har starka statsfinanser och svaga statsfinanser, så blir det ofta mer privata investeringar i länder som har starka statsfinanser. Kanske därför man litar på det här, man vet att det är på lång sikt, man vet att det är på riktigt. Så jag tycker att det där är inte en motsatsförhållande. Och därför ville vi markera nu igen att vi gjorde det i förra budgeten också. För vår budget var större än deras. Men vi har också större intäkter än vad den här regeringen har. Men däremot lånar vi mindre än dem för att markera att igen är de på väg att tappa lite greppet om de offentliga finanserna. Och risken är över tid att det där blir en utveckling. Nu är vi inte där, men det var inte så länge sedan som Finland och Sverige hade samma statsskuld till exempel.
Men jag är också
lite rädd. Liksom men jag blir
lite rädd. Jag blir lite rädd att om man tänker att mönstret, jag håller med om det här att borgarna liksom alltid kvaddar ekonomin. Liksom, de har aldrig skapat tillväxt, de skapar massarbetslöshet och förvaltar den. Alltså jag säger, Svantesson är världsmästare på att förvalta världens längsta lågkonjunktur. Mm. alltså hon är otroligt bra på det. Och gynnar de rika liksom. Men jag är också lite rädd att mönstret går igen även på vår sida, på din sida. Nämligen att vi då ska vara duktigast i klassen och göra som Labour i Storbritannien. Att nu då vinner vi förhoppningsvis valet då, den rödgröna sidan. Du blir finansminister, du har fått väljarnas förtroende. Den här arbeten jag pratade om innan valde liksom, ja men det blir sossarna i alla fall. Jag litar på Magda och jag ska få det bättre. Och sen så kommer du dit till finansdepartementet och så upptäcker du att det är otroliga underskott. Ungefär som Labour-regeringen. Och så kör du allting i botten. Alltså genom att försämra då för de som har röstat på dig. Alltså jag menar inte så här. Min rädsla är att vi då ska. Vi har en hårdare linje i finansfrågan. Alltså statsfinansfrågan. Än borgarna har. Och att det är klart att vi ska ha sunda statsfinanser. Men hur sunda måste de vara? Vi har ju otroligt låg statsskuld.
Jag fattar. Men bara ta Storbritannien som exempel. Deras problem är ju att. De har ju. Så mycket räntor på sin statsskuld som tränger undan allting annat. Så när de får mindre trovärdighet eller räntan går upp, då trängs alla andra utgifter bort. Det är det som blir effekten av en högre statsskuld. Så det är därför jag tycker det är bra att ha ordning i statsfinanserna, för då kan man välja själv vad man vill sätta pengarna på istället för att betala ränta på statsskulden när räntorna sticker iväg. Och det där tror jag är en av förklaringarna till varför socialdemokratin i Sverige är ett plus 30-35% parti, det är att människor litar på vår förmåga att hantera en offentlig ekonomi. Därför att när man slarvar med offentlig ekonomin, då sticker räntorna iväg, då kan inflationen börja sticka iväg, då får man betala mer på statsskulden. Att vi har frihetsgrader att nu till exempel låna 300 miljarder för att bygga ut försvaret, det civila och militära, under ett antal år, det gör ju att då är det ett medvetet val vi gör, därför att vi har starka statsfinanser som kan göra det. Men långsiktigt kommer vi behöva finansiera försvaret också. Det är liksom ingen räkmacka som är gratis i det här. Och det tror jag är viktigt för oss att hålla fast vid. För att jag tror att det här lite andra synsättet på offentliga finanser som en del på vänsterkanten har, det leder till bara ökad populism och sen väljer alla partier ökade utgifter utan att finansiera det. in the end så står vi med lägre skatter, inga intäkter och lägre välfärdsåtaganden. Det blir effekten av att slarva med statsfinanserna.
Vi vill ju att man lånar till investeringar, till järnvägar, till elsystem.
Det brukar heta det.
Nej, men vi vill det. Vi har inte lagt någon budget som går i, alltså som lånar skattesänkningar. Nej, men så här, vi är väl en av de som kraftfullast har fört fram att Sverige behöver investeringar. Och att vi kan sänka arbetslösheten genom investeringar. Vi behöver bygga ut den offentliga sektorn för att få en bättre välfärd och så vidare. Så den linjen tycker jag håller. Och att det finanspolitiska ramverket som regeringen och oppositionen enades kring, som sprack ungefär samtidigt som det presenterades. Alltså, var det, alltså Max gärna kom in här sen och du har en helt annan synsätt på det här tror jag än Micke har med vad som är en sund statsskuld och så. Men liksom, jag tycker att jag tror att man ska ha beslut tillsammans som gäller om ett ramverk. Och att problemet var att man enades om ett orimligt snävt ramverk som sedan inte höll. Det rymde inte Ukraina-stödet, det rymde inte försvarsstödet, det rymmer inte kärnkraftsgarantin, alltså inte kostnaderna för kärnkraften när man vill bygga ut den. Det rymmer ju inte det vi behöver göra och det rymmer inte en klimatomställning. Sen på sista raden, driftsbudgeten, sjuksköterskelöner, pensioner, socialbidrag, alltså det ska vi aldrig låna till. Den här regeringen lånar ju till skattesänkning och till driften.
Mm.
2,6% nästa år. Det är ju nästan katalyssiffror. Nej, men jag vågar ju förstå sådana siffror som Svantesson bränner av för att vinna valet. Och det gör ju hon med ert ramverk. Ja, det börjar gälla 2027, men så här.
Nej, men hon kommer inte möta, hon möter ju inte ramverket nu. Det
Nej,
finns ju ingen
hon
inte, chans.
Hon har ju gått med underskott varenda
och
år.
Hon tar ju ett reformutrymme nu på 80 miljarder som hon har definierat själv, som innebär att de facto, det är ju inte bara årets reformutrymme. Det är ju liksom nästa år, det är 27, så egentligen är man tillbaka 28. Man har ju tagit nästa mandatperiods reformutrymme. Och det här blir ju effekten om partierna aldrig orkar prata om hur saker och ting ska finansieras.
Men betyder det att ni kommer täppa till det, alltså att ni kommer hålla igen för att liksom uppfylla reformutrymmet, att ni behöver ha en mindre budget om ni vinner valet, kommer ni behöva ha en mindre budget då för att Svante som nu har en stor budget, kommer ni ta hänsyn till det?
Ja, på något sätt så man kan inte gå med underskott varje år för då blir ju bara öka skulden och du får större problem, så att det skjuts ju på framtiden de här problemen. Men igen, större budget, jag har visat i oppositionen att det går att lägga större budgetar. Men man måste också finansiera en del av de åtgärder. Tycker man något är viktigt i samhället, då borde man orka att finansiera det. Tycker man det inte så viktigt, då väljer man att inte finansiera.
Mm, men det finns ju också, eller så här ser jag, det finns också en poäng tycker jag att man normaliserar att ha budgetunderskott när den makroekonomiska problembilden kräver det.
Ja,
om vi är i en lågkonjunktur så tycker inte jag att man ska demonisera underskott. Ska man inte säga att det är någonting. Det är ju dels är det ett symptom på att man har en lågkonjunktur.
Ja,
att det är underskott automatiskt
verkligen.
För att skatteintäkterna sjunker.
Verkligen.
Det är också därför som man ser mer investeringar när statsfinanserna är goda. För det är liksom ett tecken på att det är, för att det är mycket investeringar och mycket skatteintäkter och det går bra för ekonomin. Och då blir statsfinanserna också goda så att säga. Och sen så när det är lågkonjunktur så försämras statsfinanserna, om man ska använda det uttrycket. Staten går över till underskott för att näringslivet ska kunna spendera eller hushållen ska kunna spendera. Men jag tycker inte man ska se det som ett problem i sig, att det är underskott.
Om det är klart, så att arbetslösheten är 8%. Är det lågkonjunktur så ska man kunna gå med underskott, men däremot så måste man i högkonjunkturen då ta hem det för att se till att man har ordning och reda på de offentliga finanserna. Och det är det som, oavsett hur man räknar, så möter inte den här regeringens budget något ramverk just
men
nu.
Men om man tänker sig då, liksom det som var vår kritik, man, om man vet att vi har de här exceptionella försvarsuppbyggnadskostnaderna, då menar jag liksom att köpa liksom system som skjuter ner missiler som kommer hit, kanske ubåtar som kan försvara hela landet liksom i princip så, va? Några saker som är dyra investeringar, det kostar några hundra miljarder. Det är engångskostnader. Sen har man klimatomställningen som jag tycker är kanske orimlig. Även Kanfors tycker att det här borde bäras inte bara av de som just nu i det här ögonblicket betalar skatt, utan kanske av de som använder järnvägsstambanorna som vi bygger förhoppningsvis under 100 år framåt. Det tycker jag är rimliga saker att låna till. Om man gör det här handslaget med industrin. Alltså, där tycker jag att forskning borde expandera. Det ska vi inte låna till. Vi borde expandera liksom järnvägar. Borde se till att vi klarar av både persontrafik och godstrafik. Det är väl teknikneutralt att se till att järnvägarna fungerar i hela landet. Även om det regnar lite grann i Norrland. Och liksom den här typen av ganska klassiska naturliga monopol, elsystemet, det här är inte min expertis, men det som behöver göras med elsystemet av produktion men också av själva nätet,
det ska samhället vara med och så att säga, stå för, och det är också rimligt att man tar med lån. Vi har ett VA-system. Det kommer ju betalas av någon. Frågan är om det ska betalas bara här och nu av den som råkar vilja ha vatten, eller om det ska betalas av de som, för under 60 år har man inte renoverat.
Ja, just nu betalas det väl av kommunerna i
ja,
stort sett.
Ja, det läcker ju. Så vi har, men så här, där någonstans tänker jag att det är ordnat att
men
att ta
du,
det
du märker
ordnade.
Att du börjar ha en ganska
ja, men
lång
vad
lista
vill
du
inte göra?
På allting. Jag du har en lång lista på vad du ska göra.
Men vad är det du inte vill göra av detta?
Nej, jag tycker att nu har vi en exceptionell situation med kriget i Europa. Och det föranleder att vi ska stötta Ukraina och rusta upp vårt försvar i en väldigt hög takt som inte hade varit rimligt att man tog från reformutrymmet. Om vi vill göra ytterligare investeringar i vårt samhälle framöver som är bra, då måste vi bestämma oss för att det är viktigt för vårt samhälle att göra ja. Det. Och då får man vara med och finansiera det. Så ibland kan det vara så att man kan hitta varianter där saker och ting liksom lånas. Det har ju gjorts med Öresundsbron med avgifter och så. Det går att göra sådana saker också för att frigöra mer liksom investeringar genom andra konstruktioner. Men du kommer inte runt att någonstans om du bara bygger skuld så får du öga räntekostnader som tränger ut andra utgifter. Och de andra utgifterna är undersköterskor i vården, det är barnbidrag, det är pensioner. Det är de sakerna som trängs undan om man inte har pengar.
Det är ju ett val om man låter räntorna tränga undan andra saker. Och ränteutgifterna, de stimulerar ju också ekonomin. Så att även om de stimulerar liksom, höginkomsttagare, men det ger ju också mer pengar till pensionsfonder. Om staten betalar högre räntor så får pensionsfonderna mer pengar. Då behöver man täppa till mindre där. Så att, och om man tycker att det
är fel fördelning. Hushållen inte är så intresserad av att betala högre räntor. Så det, liksom, med högre skuld så kommer högre räntor. Vi har just kommit ur en period när folk har haft hög inflation och höga räntor. Jag tror inte det är så attraktivt att säga att nu ska svenska folk betala högre
men
räntor
här,
också.
Men i alltså budskapet på något sätt måste väl ändå vara att socialdemokratin vill lösa de här samhällsutmaningarna. Och en del tar man över driftsbudgeten. Vi har haft, alltså, som vi ofta pratar om i den här podden och i andra sammanhang. Det är ju den här oerhörda, att man har sänkt skatteuttag. Nu har inte jag sett siffrorna, men man går ju ner under 41%. Man måste ju lösa utmaningarna. För mig är det galt om man lånar inte en vision. Det är ju ett möjligt medel. Sverige har en otroligt fortfarande låg statsskuld jämfört med andra länder. Och vi skulle ju kunna göra ganska mycket innan den blir avsevärt högre.
Men inte kärnfrågan här liksom, för om man jämför till exempel med Storbritannien då, så har ju Labour har ju haft oerhört svårt att övertyga väljar, liksom, ja, men egentligen hela väljarkåren om att man kan höja skatterna. Och nu har de liksom hamnat då i en situation där okej, vi måste kanske höja skatterna då för att få ordning på den offentliga ekonomin. Men ni har ju faktiskt ändå en del förslag på vissa skattehöjningar. Alltså, jag tänker liksom på sikt, känner ni att ni kan övertyga liksom den svenska väljarkåren om att vissa skattehöjningar kommer vara nödvändiga? För att det är väl det som är pudens kärna här någonstans. Ska man inte ta det via lån så får man ta det via skatt.
Mm. Och den viktiga här är att om man bara går på lån så kommer det alltid högern att låna mer och sänka skatten mer, så har vi inga välfärdsintäkter. Det är jag helt övertygad om. Jag kan se det
om
alla
inte vi
länder.
Vinner valen på en attraktiv politik och ja. Håller högern borta från makten.
Ja. Och jag vill bara, men finns det utrymme att få in mer pengar? Liksom, det är den frågan. Jag tycker att vi har visat i nu de senaste åren att högern har inte velat ha de här skattediskussionerna med oss när vi säger att ska vi inte ta en temporär bankskatt nu? Därför att deras räntenetton har stuckit iväg. De var jättesnabba med att höja räntorna på dina bolån, men de var jättelångsamma att sänka sen. Så det finns ju konflikter här, eller när vi säger att nu kan man inte gå vidare med ytterligare skattesänkningar för de med höga inkomster, låt oss använda pengarna på andra sätt. Då verkar människor vara på vår sida i diskussioner. Men jag tror man måste vara ganska kirurgisk. Man måste säga, det här tycker vi är rimligt och de här pengarna ska användas för det här. Då finns ju diskussioner som man kan vinna hem. Blir det en allmän kamp bara att vi ska höja skatter i ett läge där människor har haft det väldigt tufft ekonomiskt, då tror jag att vi tränger bort människor som just nu känner att deras första prioritering är sin egen hushållsekonomi i någon mening efter de här tuffa åren. Men jag tycker vi har hittat ganska en lagom variant på det här, men jag säger inte att det är enkelt, och jag tycker att den här populismen som drar över många länder har lett till att vi har växande underskott och problem med statsskulder i väldigt många länder. Så det nästa effekt kan bli av de här statsskulderna generellt sett, det är att vi får en finansiell kris kanske någon gång, kopplat från USA, kan hända. eller att Europa inte gör det de behöver för att få fart på europeisk ekonomi, därför de har så dåliga statsfinanser. Och där vill vi inte hamna i Sverige.
Ja, jag tycker det är alldeles för mycket skräckpropaganda kring det här med statsskulden. Jag har ju pratat mycket i den här podden att jag ser inte hur en statsskuldskris skulle kunna ske i USA eller i något annat land som har sin egen valuta, inte ens i Frankrike, eftersom de har en centralbank som nog skulle hjälpa dem om det behövs. Och det här med räntor tycker jag också man måste skilja på. Det finns ju dels räntan på statsskulden är ju en sak, och sen så räntan på bankutlåningen är en annan sak. Och det är Riksbanken som bestämmer vad räntan ska vara utifrån hur inflationsbilden ser ut. Så att om det är så att man skulle låna jättemycket och det skulle sätta fart på inflation, då kommer Riksbanken höja räntan. Men om man lånar och sätter folk i arbete och ökar aktiviteten i ekonomin utan att det blir inflation, så kommer inte Riksbanken höja räntan ändå. Då kommer inte folk få högre räntor. Vi har ju haft, under hela 10-talet hade vi väldigt, väldigt låga räntor och växande statsskulder. Så att den här kopplingen mellan de två är också väldigt, den är väldigt svajig. Det finns liksom inget tydligt empiriskt samband mellan dem. Och den här idén att räntor och underskott hänger ut andra utgifter, det är i så fall om man gör det till ett politiskt val. Men det fanns ju på 90-talet fanns den här idén att liksom statsskulden och underskottet tog pengar från andra delar av ekonomin, att det bara fanns en viss begränsad summa pengar som bankerna kunde låna ut. Så tänker man inte längre om de här frågorna. Att det är snarare så att ett underskott ger ju mer pengar till ekonomin och ser till att tillväxten kan öka om ingen annan sektor spenderar.
Om så här, skeptisk mot att svaret på stora lån och underskott är ännu större lån och ännu större underskott, och så finns det inga problem med det. Om någonting låter lite för bra för att vara sant, då brukar det vara lite för bra för att vara sant. Bara titta på empiri på våra grannländer som har problem med hög ränta och hög statsskuld. De har problem idag ekonomiskt. Finland förlorade Socialdemokraterna valet på att de hade slarvat med den offentliga ekonomin. Nu är det bara sparprogram och elände i Finland därför att deras ekonomi går så dåligt. Så att i Frankrike så har de regeringskris på regeringskris på regeringskris därför de inte får igenom en budget. Så att jag tycker
eftersom
inte,
de vill skära ner väldigt kraftigt på
därför att de har enorma underskott som tränger undan massa andra utgifter. Och att kostnaderna för att låna är väldigt höga. Så att, vi har olika uppfattningar här. Jag tror att en stark samhällsekonomi också inte bara är bra ekonomiskt för investeringar och så i Sverige. Det är också garanten för välfärdens långsiktiga finansiering i vårt land.
Det är helt okej, du får gärna tycka det. Och jag tänker bara så här att eftersom Svantesson inte har hedrat i andan i den här nya ramverket eller det gamla ramverket, ännu mindre det gamla, det som gäller just nu fram till sista december 2026, så är ju frågan, alltså jag tycker personligen, och det är, du får ta det som du vill, att en rödgrön regering med majoritet borde fundera på om man skulle ha ett annat ramverk där man så att säga under ordnade former, alltså väldigt ordnade former, bestämmer att under ett antal år, 1% någonting, till riktiga investeringar, till järnvägar, till klimat, till försvar, och att man gör det under, och sen hedrar man det, och resten är så att säga, det andra ska gå på var finansierat i sista kronan med skattehöjningar och skatteintäkter.
Bara påminna om att vi just har gjort en överenskommelse om att låna 300 miljarder kronor.
Ja, det ligger ju inte i det där.
Nej,
och det skulle kunna ligga i det här.
Jag bara säger att vi har gjort det, och jag tycker det finns en poäng att ramverksdiskussioner sker med över blockgränsen innan perioder inträffar, för det skapar en stabilitet i den ekonomiska politiken som man inte har annars. Annars så tror jag att om högern skulle se att man gör helt egna tolkningar av det här på egen hand, då står det också fritt att göra det.
Man kan ju göra en överenskommelse med dem, men jag menar då kan man också lägga in sakerna som man nu har bestämt utanför i ett ramverk.
Jag hör vad du säger.
För formens skull, jag vill gärna ha ett ramverk som man följer. även du min Danberg. Ja. Nej, men så här, om man avslutar här, vi har kört en timme, alltså vi ser med oro att högern har misslyckats med den ekonomiska politiken, de har inte levererat till vanligt folk. Det är vi helt överens om. Ni har massa bra förslag. Hur ska Socialdemokraterna få det här valet, det här ödesvalet, att handla om ekonomisk politik, om riktiga saker, om verkligheten och inte om kulturkrig och vem, om fyra personer har burkar i Södertälje?
Mm. Ja, men det är en bra fråga. Det är väl jätteviktigt att vi hela tiden styr in på att väljarnas viktigaste frågor måste vara viktigaste frågorna för oss i den här valrörelsen. Kan vi hålla fast vid det så blir det svårare för andra att fara iväg. Vi måste vara ganska konsekventa, vi måste jobba tillsammans. Och påtala när också den här regeringen vill fly från verkligheten. För det är det de vill göra ibland när de försöker hitta på kvasidiskussioner om det ena och det andra och det tredje. Så att vi måste vara ganska konsekventa. Vi måste också vara lite hänsynslösa i att välja rätt konflikter. Därför vi har bestämt oss för att det här valet ska handla om viktiga saker. Och då måste vi också välja bort en del konflikter som den här regeringen kanske vill provocera igång.
Jag tänkte på det här med att sjukvården listas ju ofta som väljarnas absolut högsta prioritet. Men blir aldrig riktigt någon valfråga. Hur, har ni någon tanke kring att få fram sjukvården på agendan?
Mm, men ja, verkligen. Och vi har haft historiska exempel. Finns det exempel när sjukvården har varit väldigt stor i en valrörelse och också påverkat valet regionalt och sådär. Men det är kanske inte, sjukvården kanske är en symbol på någonting större. Välfärdsdiskussionen, förstår du, väljarna. Så jag tror att när vi lyfter in till exempel äldreomsorgen i vår budget, som inget parti pratar om idag, och vi vet att vi blir allt äldre, vi vet hela diskussionen om kvaliteten i äldreomsorget, att språket ofta är på personalen inte är tillräckligt bra. Allt det där är ju frågor som är en vardagsvära, men också en helt avgörande fråga för välfärdens långsiktiga utveckling i vårt land. När vi lyfter upp hela skolfrågorna om liksom vinsterna i skolan. Så här. Jag tror att sjukvården kan också vara en signal om sjukvård, men det kan också vara välfärdspolitik som väljarna signalerar. Vi tycker att det talas för lite om välfärdspolitik. Så det kanske inte bara är sjukvården, även om jag gärna vill ha det som en fråga i nästa valrörelse. Så att jag tror att vi måste utgå igen från var ser vi att problemen är. Var ser vi att väljarna tycker att det här behöver göras någonting åt det. Håller vi diskussionen där så tror jag att vi kan lyckas med
det. Tror vi grejer det?
Jag jinxar inte. Jag tror att det blir jämnt. Jag tror att det kommer jämna till sig. Jag tycker att tiden går och regeringen har inte lyckats vända dagordningen som de hoppats på. Så att vi är i bättre situation nu än för kanske 6 månader eller 9 månader sedan. Men det är långt kvar och det svenska val blir jämna. Och man ska veta om att svensk ekonomi kommer ju gå lite bättre nu. Och det är ju fullt rimligt. Vi kan ju inte prestera sämst i Europa år ut och år in i någon mening. Och det är liksom en helt naturlig utveckling. Men det kommer fortfarande vara förlorade år för Sverige. Oavsett hur man vänder och vrider på det. Så att jag tror att regeringen har trott att bara ekonomin vänder så är det liksom en walk in the park. Nej, jag tror väljarna har sett att de har stått på fel sida. De har hanterat den här lågkonjunkturen dåligt. Och kan vi då få in lite svårare frågor om vad ska vi leva av i framtiden? Hur driver man jobb och investeringar till vårt land? Så har vi också, utmanar vi dem i tillväxtfrågorna, inte bara fördelningsfrågorna. Och det tror jag är en väldigt stark position att ta.
Tack för att du kom hit, Micke Damberg.
Tack.
Fortsätt med din synpunkter till startapressarna, snabblagkatalys.org. Vill du swisha in en slant eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så hittar du all info du behöver på katalys.se. Där står också hur du blir månadsgivare och stärker den här verksamheten. Du följer Katalys nya podd Avgå alla på YouTube och Spotify. Den växer så det knakar. Bli en av dem du är med. Där kommenteras nyheter och politik med katalysperspektiv. Man kan säga lite från vänster. Missa inte den. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.